Hej och varmt välkomna till Näringslivspodden avsnitt 12. Jag heter Katarina Barter och är verksamhetschef på Väsby Promotion och det är vi som står bakom den här podden. Idag ska vi smaka på Marabou. Marabou grundades 1916 men flyttade sin fabrik och svenska huvudkontor till Väsby 1976 och har sedan dess funnits här. Och i år firar man 100 år. Här tillverkas bland annat Marabou chokladkakor, Daim och O'boy. Och i det här avsnittet kommer vi att prata om varumärken. Vikten av att arbeta med varumärken, utmaningar och möjligheter för Marabou och hur utvecklar man redan starka och omtyckta varumärken. Vi träffar Jonas Magnusson som sedan januari 2016 är vd för Mondelez Norden som äger flertalet mycket starka varumärken, däribland Aladdin, och höra med honom kommer trillingnöten tillbaka. Från Marabous kontor i Väsby en solig tisdag i september. Varsågoda! Hej Jonas Magnusson, vd för Mondelez Norden.
Hej!
Kul att du tackade ja till att träffa oss och vara medverkare i Näringslivspodden.
Tack!
Nu, du tillträdde i början av året som vd. Hur känns det nu? Nu är vi i september.
Det känns väldigt bra skulle jag säga. Det har varit ett ganska intensivt första halvår. Det är det alltid när man kliver in på en ny roll. Jag har ju varit länge i företaget så det är klart att jag känner till mycket. Men det är mycket nytt i den här rollen också. Då. Men sen så nu är det ju väldigt intensivt för vi befinner oss ganska nära julen. Och för Marabou framförallt så är ju julen är ju den stora höjdpunkten på året. Det är den viktigaste säsongen för oss. Så det är naturligtvis full fart i fabriken men också i kontoret.
Du pratade lite grann här innan om just det, om traditioner och hålla kvar vid traditioner men ändå bejaka förändringar. Chokladen, hur viktig är den på julen?
Jätteviktig. Det vet vi ju från de undersökningar vi gör, men jag tror att det bästa beviset för det är väl säkert när man tittar på hur mycket choklad som faktiskt köps upp mot jul. Och den mest populära chokladprodukten på julen är ju naturligtvis Aladdin och Paradisasken där vi säljer 4 miljoner askar i de veckorna som leder upp till jul. Så att det är en jätteviktig del på året. Den viktigaste delen. Och så är det ju liksom även globalt. Så det är ju inte bara i Sverige att chokladen är liksom en central del på julen.
Men det är bara i Sverige som trillingnöten har spelat en sån central roll.
Motsvarigheten till trillingnöten finns säkert i många andra länder, fast det kallas någonting annat där och har samma symbolvärde, är jag säker på. Aladdin-asken överhuvudtaget är ju en helt fantastisk historia. Kom ju 1939 och har funnits med då väldigt länge genom liksom svenskarnas traditioner och framförallt då på julen. Och det finns mycket känslor kring vilka praliner som förtjänar att höra hemma i asken när man får lov att kliva ner i undre lagret och ta praliner där. Och vi har ju uppdaterat ungefär 50 olika praliner genom åren i asken. Och trillingnöten har faktiskt åkt ut ur asken flera gånger tidigare, en gång på 70-talet bland annat. Så att vissa praliner kommer att gå. Och vi försöker följa vad som är trender nu också. Så när vi la in en ny pralin så la vi in en pralin som var hallonlakris. Som var, kan man säga, en symbol för den jättestora trenden just kring lakris som har rått de senaste åren i Sverige. För det är viktigt för alla din asken att inte bara vara samma som den alltid har varit utan att hela tiden uppdateras i linje med de trender som kommer.
Vi ska prata om andra saker också, men blev ni förvånade över reaktionerna som kom efter att ni tog bort trillingnöten?
Nej, vi blev inte förvånade. Vi hade ju förväntat oss det eftersom att vi vet ju, eftersom vi har tagit bort praliner många gånger tidigare, varenda gång vi gör en förändring i Aladdin-asken så blir det väldigt stor uppmärksamhet kring det. Vi hade väl inte förväntat oss så stor uppmärksamhet som om att det skulle faktiskt vara, när det skedde, att det var en större nyhet medialt än att Sverige hade fått en ny regering. Det hade vi inte förutsatt. Eller att många ledande personer både i näringsliv och i politik skulle gå ut och ha synpunkter och kommentera på det. Men det visar ju, det är testamentet för den här fantastiska betydelsen som Aladdin har haft och har fortfarande för svenskar i samband med julfirandet.
Mm. Ja, det är vikten av starka varumärken och det kommer vi prata mer om bland annat på näringslivsdagen när ni medverkar. Mm. Men för att gå lite grann till början. Marabou startade då som ett familjeföretag i Sundbyberg 1916 och i år är ni då Sveriges största chokladtillverkare. Vad finns kvar idag av familjeföretaget?
Ganska många saker tycker jag faktiskt finns kvar. När man tittar på det som gjorde att Marabou byggde upp den positionen som varumärket har, både i naturligtvis i chokladkategori men också i liksom Sverige och i samhället, så lever väldigt mycket av det arvet kvar. Marabou har genom alla år varit väldigt kontemporärt varumärke. Ett exempel på det är ju till exempel på 50-talet när biograf blev väldigt, väldigt stort i Sverige. Och då fanns Marabou där, jobbade mycket med olika filmstjärnor i förpackningarna och så vidare. Och tittar man på hur vi arbetar idag, där sociala medier är en jätteviktig komponent i hur vi pratar med våra konsumenter idag, så är det ju för att det är där konsumenterna är idag. Så jag tror att en viktig del av arvet är just det här med att vi har fortfarande lyckats vara väldigt kontemporära, att vara tillsammans med konsumenterna där de finns. Och det tycker jag är liksom en del av arvet. Sen tycker jag också när det gäller, om man pratar om produkterna som sådana, så tycker jag att Marabou har ju alltid drivit en väldigt spännande och framgångsrik innovation på sina produkter. Där är naturligtvis de stora nya produktlanseringarna som kom i till exempel på 50-talet med Japp och Nonstop och Twist och så vidare. Men även idag, om vi tittar på hur mycket innovationer vi lanserar idag, så står ju Marabou. Så Marabou förr i tiden stod för nya spännande chokladsorter, så gör man det fortfarande idag med allting nytt vi lanserar. Vi lanserar ju de flesta år upp till 15-16 nya produkter varje år. Så just det här med
variation. Och det menar du,
variation,
drivs härifrån och inte alls styrs av ägaren?
Det drivs väldigt mycket härifrån. Det är naturligtvis marknadsteamet som sitter och jobbar med produktinnovation, sitter här i Upplands Väsby. Och sen naturligtvis är det ju många intressenter inblandade i besluten, men idéerna kommer i väldigt stor mån härifrån lokalt.
Mm. Men Mondelez International är ju världsledare inom kex och choklad och er ägare. Hur påverkas ni av att ha fått den typen av ägare och ingå i ett sån stort plattform av varumärken?
Vi har ju naturligtvis det vi har förmånen av, till skillnad från en del av våra mer lokala eller regionala kollegor i branschen, är ju att vi har en möjlighet att hämta in kunskap och spännande saker från hela världen, vilket är jättehäftigt. Och det är klart att vi har ju varumärken som Cadbury som är otroligt stora i den engelsktalande delen av världen, och sen så har vi Milka som är väldigt stora i Tyskland, tysktalande delar av världen, men även i Sydamerika. Vi har Toblerone, och med all den kunskapen som finns runt om i hela världen, så är vi naturligtvis väldigt intresserade av att vad kan vi ha för några idéer som vi kan plocka in och låta oss inspireras av från resten av världen. Det är ju en stor fördel av att vara ett stort multinationellt företag, att kunna hämta hem det.
Mm. Positivt. Och gällande de kulturella bitarna då? Är det alltid smärtfritt?
Det som är intressant med den kulturella diskussionen, som är en väldigt levande diskussion i vårt företag kring att vilka skillnader finns det egentligen mellan länder. Och tar vi då igen choklad som ett exempel. Så vi har gjort bland annat en stor studie i hela Europa, i samtliga länder i hela Europa, där vi har sett på skillnader och likheter i beteende mellan konsumenter. Det intressanta där är ju att 80% så är det ju gemensamt. Det är bara en väldigt liten del egentligen som skiljer sig åt mellan länderna. Så det är mer likheter än skillnader tvärs över länderna.
Okej.
Med ett undantag då, om jag får flika in det.
Ja.
Att när vi kommer och tar vår choklad med saltlakris och bjuder på våra kollegor utanför Norden, så kan jag säga att de spottar väldigt snabbt ut den chokladen. Så det finns ju unika lokala smaker, smakpreferenser som är väldigt svåra att föra över till andra ställen. Och just choklad och saltlakris är en sådan.
Mm. Så mest arbetade då 1000 personer i fabriken i Sundbyberg. Och Marabou var tidigt ute med att göra personalvård till en viktig del av företagskulturen. Och kom att bli en av tidens mest moderna industrier. Hur har det kommit att prägla företaget och hur är det att arbeta på Marabou Mondelez idag?
Jag skulle säga att det präglar fortfarande företaget väldigt mycket. Och för att förstå den så tror jag igen då man måste gå tillbaka ganska långt i tiden. Vi äger ju idag till exempel varumärket Cadbury och som grundades av familjen Cadbury i slutet av 1800-talet. Familjen Cadbury var stora inspiratörer till familjen Troneholst från Norge som grundade Freja i Norge och sedan grundade Marabou i Sverige. Så hela den här andan kring liksom hur man arbetar kring personal och hur man arbetar kring choklad kommer lite från samma frö skulle man kunna säga, vilket är spännande. Det sättet som den lever på väldigt mycket idag, för det har ju naturligtvis fått prägla när vi bildade Mondelez för ett par år sedan som ett nytt företag efter att det hade separerats från Kraft Foods. Så var det väldigt mycket den kulturen som följde med. Tittar man på Mondelez strategiska glob som vi kallar den, så har vi 2 stycken målsättningar globalt som företag. Och det ena är ganska uppenbart att leverera ett starkt finansiellt resultat. Det andra är great place to work. Så just att ha de anställda i centrum och vikten av att anställda ska trivas och ha det bra lever i allra högsta grad från grundandet av Marabou fram till idag att vara en del av Mondelez. Och jag hoppas när det gäller hur det är att arbeta här med Marabou att man tycker det är fantastiskt. Man blir ju lätt bortskämd med att arbeta med det som man gör. Så någon gång när mina barn kommer hit så tycker de ju att pappa har världens bästa jobb, vilket jag också tycker. För det är en förmån att få jobba med någonting som... Choklad förändrar inte världen, men det sätter en väldigt trevlig guldkant på många människors liv. Och det är häftigt att jobba med någonting som gör det.
Ja. Min son älskar Marabou. Det är bäst i hela världen. Och när jag kom hem till honom efter att ha varit här på besök, så det första han gjorde tog en bild på chokladen och la upp, och så var det som att det var en världsnyhet nästan. Men det är fantastiskt vad det engagerar och vad glad man kan bli av lite choklad. Jag håller med. Fabriken flyttade sen från Sundbyberg till Upplands Väsby och kaffedelen är såld. Men vad är det som tillverkas här idag?
I Upplands Väsby idag så tillverkar vi ju bland annat all Daim till hela världen. Och då kan man tycka, jo men Daim, var finns Daim i hela världen? Jo men Daim finns idag i mer än 40 länder runt om i hela världen. Det är ett riktigt internationellt varumärke idag. Så vi producerar all Daim till hela världen. Så var man än hittar den så kommer den från Upplands Väsby, även om du köper den på en butik i Malaysia. Sedan producerar vi såklart Marabous choklad här också. Så att de chokladkakorna, när du köper din mjölkchoklad så kommer den ju härifrån Upplands Väsby. Så vi producerar väldigt stora delar av vår portfölj. Och naturligtvis också då Aladdin Paradis kommer även härifrån.
Och vad är utmaningarna de närmsta åren? Vad kommer vara viktigt för chokladbranschen och för Marabou och för Mondelez framöver?
Ett par olika saker tror jag är jätteviktiga. Men naturligtvis för Marabou som varumärke så är det viktigt att fortsätta på den resan vi är på, att fortsätta vara Marabou och inte bli någonting annat naturligtvis. Och fortsätta att komma med spännande innovationer, för det är det folk vill ha. De vill ha sakerna de känner igen, men också nya spännande saker, att fortsätta överraska och leverera de nya sakerna. För chokladbranschen i stort så är naturligtvis en av de största utmaningarna långsiktigt är ju tillgången på kakao. Och då inte minst tillgången på kakao, alltså bra kakao, hållbar kakao. Därför att det är ju tyvärr så idag att för många kakaobönder så är det ett problem för dem att få den yngre generationen, deras barn, att vilja ta över och vara kakaobönder. Så att det gör ju naturligtvis att långsiktigt så finns det en utmaning som om inte vi löser den, så om inte vi gör det attraktivt och intressant att odla kakao, så kommer det vara svårare för oss att få fram den råvaran som vi gör choklad på.
Så det är en av de största utmaningarna, säger du, framöver, är bristen eller möjligheten att det ska finnas kakao?
Ja, det har ju varit mycket skriverier i tidningarna om att chokladen tar slut i år 2020 och så vidare. Så dramatiskt är det ju naturligtvis inte, men problemet är reellt. Om inte vi är ju världens största chokladföretag, så vi har ju ett enormt ansvar. Men om inte vi som bransch tillsammans adresserar den här problematiken och ser till att hjälpa i de odlande länderna att göra kakaoodling till någonting som man kan tjäna pengar på, som är attraktivt, så att vi får den unga generationen att vilja ta över gårdarna från sina föräldrar, då finns det ju en utmaning för tillgången på kakao långsiktigt. Och utan kakao som råvara, ingen choklad.
Och det leder lite grann in på hållbarhetsfrågor. Och jag har läst att från början var det många kvinnor som arbetade i fabrikerna och att många av dem då kom från Finland. Både då, vilken kultur råder det då hos er idag, och är hållbarhetsfrågan och kopplat till jämställdhet en viktig fråga för er?
Tittar vi på just hållbarhet så är ju det, som jag är inne på precis, extremt viktigt för oss. Så vi har ju lanserat ett program då som heter Cocoa Life, som är vårt svar på den utmaning som vi ser. Och Cocoa Life är ju, finansiellt sett så är det ju en jätteinvestering. Vi investerar ju $400 miljoner över en 10-årsperiod i odlande länder för att höja lägstanivån och se till att det blir mer intressant att odla kakao, men också att det görs på ett schysst sätt. Så det är en del av det. När det gäller just jämställdhetsperspektivet, så skulle jag säga att det finns med och måste finnas med egentligen hela vägen från odlandet ända fram till där vi befinner oss idag på kontoret i Upplands Väsby. I odlandet så vet ju vi till exempel att om det finns en bättre jämställdhet, om fler kvinnor framför allt får vara med att fatta beslut i samband med odling, Då blir det mer framgångsrika odlingar. Det är bevisat. Så vi har ju ett stort arbete som är en del av Cocoa Life, just för att se till att lyfta upp och liksom främja en bättre jämställdhet i kakaoodling. Men det gäller ju naturligtvis hela vägen upp till, då, till vårt kontor där vi sitter idag. Där vi naturligtvis jobbar med jämställdhet på olika sätt. Vi har ett företag idag som jag skulle säga är jämställt, och vi har många kvinnor på väldigt seniora positioner, inte minst i vår globala vd Irene Rosenfeld, kvinna, men det genomsyras egentligen hela vägen igenom. Det finns absolut säkert mer vi kan göra. Vi har etablerat kvinnliga nätverk ganska nyligen för att just säkerställa att vi liksom hela tiden är på toppen av de här frågorna som är så viktiga.
I övrigt, du är relativt nytillträdd vd. Hur ser du på ditt ledarskap inom organisationen?
Alltså, mitt jobb handlar ju väldigt mycket om dels att ta tillvara på all den fantastiska potentialen vi har här idag, som har byggts upp under väldigt många år. Vår svenska verksamhet är en framgångsrik verksamhet och har så varit under ganska många år. Så när jag tillträdde så gjorde inte jag det för att på något sätt reda ut en kris, utan snarare tvärtom. Den stora frågan för mig är ju, hur kan jag genom mitt ledarskap bidra till att vi får fortsätta vara framgångsrika? Sen är det ju så att vi genomgår ju, som många andra företag i vår bransch, genomgår vi stora förändringar. Som du nämnde tidigare, så för drygt ett år sedan så sålde vi av vår kaffeverksamhet, vilket var en väldigt stor verksamhet vi hade i Sverige. Och den typen av förändringar naturligtvis påverkar organisationen. Så en annan viktig del av mitt ledarskap är ju att hjälpa organisationen att komma igenom de här förändringstiderna på ett så bra sätt som möjligt. Och se till att vi kan fortsätta att vara framgångsrika. Som ledare, en av de viktigaste uppgifterna jag har som ledare är ju att hur kan jag hjälpa personerna i min organisation att bli framgångsrika? Och det handlar väldigt ofta om att röja hinder på vägen, se till att snabba upp så att snabba beslut kan göra att vi kan komma fortare fram till de saker vi vill uppnå. Så det är väldigt mycket mitt jobb att hjälpa resten av organisationen. Och sen naturligtvis i tillägg till det så handlar det ju mycket om också att peka ut riktning och jobba med just var är vi på väg och var ska vi någonstans. För det är ju så i vår bransch så har det ju hänt otroligt mycket. Även om mycket av chokladen är densamma så har det ju hänt väldigt mycket som gör att vi måste ju hela tiden vara på tårna om vi ska fortsätta vara framgångsrika.
Mm. Vilken ledare inspireras du av?
En ledare som jag inspirerat väldigt mycket av personligen, och nu vet jag att man ska nämna Nelson Mandela, man ska nämna Steve Jobs, men faktum är att när jag tittar på, jag hade förmånen att jobba tillsammans med en chef för inte så många år sedan som är en kollega till oss som var en fantastisk ledare, fantastisk chef, just för att han var väldigt modig i sitt ledarskap. Han vågade ta många risker, men han utmanade också samtidigt de han jobbade med väldigt mycket på att se saker på ett annat sätt, att våga liksom höja ribban väldigt mycket.
Och hur bra är vi på det i Sverige?
Inte tillräckligt bra är väl det enkla svaret. Min uppfattning är att väldigt ofta så börjar vi med att titta på hur alla förutsättningar ser ut underifrån och upp. Och då blir det ofta att vi liksom lägger vår ambition ganska nära ifrån där vi är idag. Där jag tror att det kan vara ganska hälsosamt ibland att skjuta pilen till att börja med ganska långt borta och sen säga vad är det som krävs för att vi ska komma dit. Och det är ett annat mindset och jag tror att vi skulle behöva ha lite mer av det. Lite mer att våga tro på att vi kan ta oss inte bara ett steg utan 10 steg.
Mm. Kommer man längre?
Det gör man absolut.
Marabou firar ju 100-årsjubileum i år och det kramas runt om i Sverige och kanske runt om i världen rent utav, och vi tänkte också ha lite kramkalas på näringslivsdagen som vi anordnar här i Upplands Väsby Infracity den 26 oktober, och då kommer Hilda Björkman från er berätta lite mer om den här fantastiska resan som Marabou har gått igenom. Men ni har ju många, och du har nämnt, starka varumärken. Men hur arbetar man för att bibehålla dem så starka under så lång tid?
Naturligtvis så måste man underhålla varumärken. Man får aldrig ta lojalitet för givet. För det, naturligtvis om man har byggt upp under en väldigt lång tid ett starkt band mellan konsumenter och ett varumärke så har man ju en buffer att ta av. Men det är ingen outtömlig buffer, utan man måste underhålla hela tiden. Sen är det ju så att varumärken kan ju inte vara på allvar starka om man inte är sann sitt rätta jag. Man måste vara man måste leva som sitt varumärke. Men naturligtvis är det ju också så att man måste ju satsa bakom det. Satsa bakom. Och det är ju det vi har valt att göra med Marabou. Vi har ju valt att satsa just bakom Marabou. Marabou är ju ett av de strategiskt prioriterade varumärkena för oss på ett europeiskt plan. Tillsammans med Cadbury och Milka och Toblerone. Vilket är rätt häftigt med tanke på att vi ändå framförallt då finns i Sverige, Danmark och Finland. Så är vi ändå ett prioriterat varumärke på europeisk plan. Så vi fortsätter att satsa, investera bakom. Och det är investeringar både i resurser för att just kunna utveckla våra produkter och skapa nya spännande produkter. Men också naturligtvis stora investeringar i marknadsföring och finnas ute och möta konsumenterna på alla tänkbara sätt.
Mm. Och hur mycket choklad äter du en vanlig vecka?
Jag äter ganska mycket choklad. Jag har ju insett det att jag vill ju smaka all choklad som vi lanserar varje år naturligtvis. Och då tas det ju ofta fram olika varianter i teststadiet. Och då vill man ju testa av dem också för att se vilken som är bäst. Sen vill jag ju väldigt gärna testa all choklad som våra konkurrenter lanserar. för att se vad de hittar på. Och så vill jag ju också naturligtvis pröva om våra kollegor ute i Mondelez i övriga delar av världen, på Cadbury, Toblerone, Milka och så vidare, vad de har gjort för någonting. Och när man summerar upp allt det där så blir det ganska mycket choklad. Mm. Så att jag äter väl choklad ganska många dagar i veckan.
Härligt. Och slutligen, kommer trillingnöten tillbaka?
Man vet aldrig. Det är väl det svaret jag kan ge. Trillingnöten har försvunnit tidigare och kommit tillbaks. Just nu så finns det inga planer på att ta tillbaks den, men man vet aldrig.
Det blir en cliffhanger.
Det blir en cliffhanger.
Vad härligt. Tack för att du kom hit.
Tack så mycket.
Om trillingnöten kommer tillbaka eller ej fick vi alltså inte veta. Men Jonas Magnusson, vd för Mondelez Norden, berättade en hel del om Marabou och dess historia och att exempelvis all världens daim tillverkas i Upplands Väsby. Och det är häftigt. Jag hoppas att svensk industri fortsätter vara konkurrenskraftig internationellt under en lång tid framöver. Vi pratade också en hel del om företagskultur och ledarskap. Och visst är det så att det ena präglar det andra. Som ledare är alltid viktigt att vara öppen och lyhörd inför den egna organisationen, men också lyckas förnya sig och alltid ligga rätt i tiden. Vill ni höra mer om hur man skapar tillväxt och hur man kan arbeta med varumärken, så kommer vi att tema tillväxt ur 6 olika dimensioner på Näringslivsdagen den 26 oktober. En av dessa dimensioner är varumärket som motor för tillväxt. Och även då finns tillfälle att lyssna på resan från familjeföretag till multinationellt företag med starka varumärken i var mans mun. I nästa avsnitt träffar vi Abed Al-Safar, vd för Europen och son till grundaren Ayad Al-Safar. Missa inte det. Vi hörs snart igen. Hej då!